Det här är en podcast från heavyunderground.se.
Okej, kära lyssnare för Heavy Underground. Idag sitter jag med albumaktuella Glow. Välkommen till Heavy Underground.
Tack så mycket.
Tack, hej.
Hej, hur vi kanske ska för ordningens och för lyssnarnas skull börja med en presentationsrunda då?
Ja, Emil de Blanche. Vem är jag? Konstnär, musiker. Mm. Ja, sjunger och spelar bas.
Ja.
Och Nikolaj Udakimov. Ja, också konstnär. Och musiker, spelar gitarr och alla synter och alla sekvenser och trummor och allt som runt.
Och ni hade releasefest igår. Hur gick det? Jag kunde tyvärr inte komma.
Nej, det är jättebra. Vi gjorde ju lite sån intim spelning på Rish Phoenix. Så det var lite oortodox liksom att bara ställa upp alla grejerna på golvet. Men också ganska punkigt och ganska så här härligt att bara, ja men vi kör liksom. För folk kommer ju såhär, vad ska ni spela någonstans? Ska spela här?
Jaja.
På golvet, det kommer bli så bra.
Det blir ju riktigt, alltså jag tycker egentligen det är bästa spelningarna. När man kommer till stället och man tänker så här, vad är scenen? För det är liksom, det jämnar ju ut det här mellan banderna. Det kan ju bli för intimt och jag kan tänka mig att ni får folk som rör på er eftersom ni har ganska rytmisk musik också.
Mm.
Ja, men det är ju härligt, men jag tänker det är någon av de bästa som du säger. Jag kommer ihåg en spelning, Lightning Bolt. Mm. Vet du, de kör ju så här, fast då är det nästan förväntat att alltså, publiken ska liksom välta trumsetet, då är de nöjda liksom. Ja. Men det blir ju, ja, det blir en sjuk upplevelse när man typ står i ett cymbalställ liksom. Ja, det är ganska ja, men det är speciellt liksom.
Ja. Men det är tekniskt inte så lätt alltid att spela på golvet så där, men det är min dröm alltid som vi kan spela like, face to face med folk. Det känns absolut bäst faktiskt.
Mm. Hur mycket får du att ta det där stället? För jag pratade med Nikolaj när du förberedde det och jag visste inte riktigt vad det var för spelställe. Är det ett nytt spelställe? Eller?
Det är
inte
så det är som en bas, eller bakficka till Rish, alltså det som ligger vid Stureplan.
Ja, för jag var helt säker. Jag tänkte, åh shit, ni har kommit upp i smeten som får spela på Östermalm.
Ja, fint ska det vara. Ja, nej, men så de ville väl öppna någon sån här systerställe på Söder liksom. Så attityden är väl liksom konst och musik, men sen är det ju som slinka in AB typ som ställe liksom. Så det var väl mer bara att, ja varför inte, Söder, härligt liksom.
Men de spenderar tid att fixa bra system och som musiker känner bra också om du spelar, jag tror det är absolut bra.
Ja, det är intressant på det sättet, dessutom att de har hela ljudet kommer liksom från taket och så liksom alla högtalare sitter över hela lokalen ner liksom.
Runt också.
Ja, och sen så plockar de in då ett ganska litet men kraftfullt sådär livesystem för det.
Okay.
Så det är väldigt, ja, men vi har väl varit de mest högljudda i alla fall. Mm. Helt klart liksom.
Men de har kört spelningar där förut också då?
Inte så mycket ljud som vi fick igår. Nej. Men de spelar lite gitarröst till exempel, lite text, lite disco DJ.
Ja, men lite sådär mindre.
Alternativ vinyl player.
Ja. Ja. Men de är ju öppna liksom för att testa grejer, så det är ju det som är roligt. Sen, ja, det var ju bolagets idé så de styrde upp det.
Vi får väl hoppas att de nyinflyttade på Söder inte börjar gapa och att det var för hög. Too loud music. Det känns ju lite som det är.
The Base Story.
Det är skamligt.
Drama. Mm. Alltid drama i den stan. Så folk först köper lugn här för City Life. Och efter en liten. Nej, jag vill inte nu ha barn. Nu du måste bli tyst här.
Ja, det är lite märkligt. Men på ett ungefär, hur många tar stället in då?
Tror jag.
Det är
svårt att säga. Ja, kanske.
Cool. Ja. Det kan bli välpackt. Ja. Typ. Det är bra för faktiskt små releasefester. Det är bra ställe. Och det är lätt att folk kan. Det är inte klubb, det är bara bar. Så de behövs inte byta med få en tre. Och så.
Det, nej. Det. Ja, men det är så avspänt liksom. AB, kom förbi, lyssna på lite bra musik och bara häng liksom oss. Så, ja, väldigt så anspråkslöst.
Ja. Men hur kom det sig att ni bestämde er för att starta band tillsammans då? Vad är Glows historia, om man säger som så?
Ja, alltså det... Ja, nej men vi hade väl liksom sprungit på varandra genom gemensamma kompisar i liksom konstkretsar. Och sen så såg jag skulle köpa jättemycket silikon till ett projekt av en kompis som är på att importera det så här i stora mängder. Och sen så var jag förbi hans ateljé och då var Nikolaj där och så började vi snacka mer och så var det bara så här klick, okej. Och du fick sen erbjudande om att göra filmmusik till ett projekt. Kalle Altin gjorde en kortfilm och var så, vill du lägga någonting? Och sen hörde du av dig till mig.
Men jag var ganska ny också i Sverige på den tiden, så för mig en ny kontakt eller nya kontakter är jätteviktigt för mig. Så filmmusik, oh wow, why not? Så det var cool också. Så.
Ja, och då insåg vi liksom när vi satt där och jobbade att det här finns ju någonting vi kan bygga på. Vi har en typ någon slags gemensam idé om att vi vill kunna alltså vara ganska gränslösa liksom i arbetet och tillåtande. Och jag tänkte, vi hade ju spelat liksom i andra projekt och hade olika bakgrunder, men det här var med som att vi skapade på något sätt en fristad, tänker jag, lite. Att liksom här vill vi göra det som typ kanske inte tillåts. Det finns ju alltid så här idéer om när man har projekt, liksom att vad är det vi ska göra och vi ska låta så här när det sant. Men jag tänker att vi tillät oss liksom att bara öppna upp och bara okej, vi testar det här och bara den vansinniga idén om att liksom kombinera det här elektro
och
live grejer och liksom hitta den balansen. Det tog jättelång tid för oss att liksom få till det, och hur gör vi det live och hur
Och också vi hade ingen trumus på perioden också, så för mig var det också jätteintressant för min bakgrund, till exempel från jag spelat metal, kan säga, jag spelat inom den eller stone och okej, nu är jag ensam här i Sverige, vad ska jag göra? Så jag startade att lära sig mycket med maskiner. Det var superintressant, så jag tänkte,
Och typ sequencer?
Ja, sequencer, hur jag kan tala, typ gitarrer och ljud lite i elektroniskt, som kameramil, köra bass. Så fan bra. Ska vi vi startade och hade typ låtar utan form, till exempel. Det är första.
Ja, det var väldigt fri form i början. Bara experimentera med ljud på ett sätt och bara hitta.
Och mycket lighter eftersom allt typ, jag vet inte.
Ja, men det har varit en resa liksom.
Mer romantisk, skulle jag säga. Mer melodic.
Ja, men lite mer ambient kanske från början på ett sätt. Liksom, för att hitta liksom någon form och vad är det vi vill göra och hur kan vi låta och sådär liksom. Och jag menar, i början, det var ju inte så att jag skulle sjunga att det var självklarhet, utan det är någonting som...
Okej, men vi kan... Också just spelet,
ja, vi får sampla grejer och det var mycket så här loops och sånt där. Och sen så dök det väl mer att, ja men vi testar kanske ska... Testa lite röst, se hur det är liksom.
Ja, och vi vill mer ljud, så det kan vara mer ljud, vill mer ordning, så det kan vara typ glow shape från dem.
Ja, men precis. Alltså liksom en massiv ljudbild och också att kunna ge det, leverera den känslan av att stå i ljud liksom live, som vi båda typ uppskattar extremt mycket. Jag kommer ihåg som en så bra grej, jag tog med Nikolaj på Switchblade-spelning och Nikolaj var helt golvad. Alltså han bara, det här är det sjukaste jag sett.
Visst är bra?
Ja.
Du var inte hos Sonas Vardoren, gamle, om du...
Är han svart klubb i Solna?
Oh wow, vilken gig du är. Oh wow, so like after that, I just like, okay, de spelar just like, please kill me.
Det är så mäktigt liksom.
Ja, men de precis som ni får ju ut maximalt ljud med minimalistiska grejer. Och det är ju det som gör det spännande. Men jag tänker, innan Glow då, vilka liksom musikaliska referensramar hade ni som ni började experimentera? Vad kommer du ifrån för musikalisk bakgrund? Du berättade lite stone och metal.
Jag hade en band typ som vi startade i 90-tals. Så jag är gammal också. Det var i Ryssland. Så det var lite rysk rockstars. Jag hade den rock-like, the times, antifa-movement. Så det var jätte... jätteviktigt på den tiden också. 90-talet då.
Ja, men ni turnerade väl jättemycket?
Ja, vi hade liksom gitarr som du typ har här på väg. Typ, ja. Typ skitinstrumenter, skitpedaler. Men alla där, nej, vi fixar den. Like, vi måste låta jättebra. Tänk på Pantera. Och det, allt, på den tiden var det like, jätte ny och fresh och like, intressant tid på den tiden. Så det är mitt background. Så vi startade spela mycket metal eller liksom stor antifager. Det var intressant för 11 år. Vi hade den band. Så ja, min bakgrund är like, mycket rock'n'roll.
Min första start med rysk, det var speed metal. Det var, jag såg Jakob Stege, fanns det ett tv-program på 80-talet. Han heter Jakob Dahlin. Han älskade alla Pugachova. Och så sen så, men jag blev jävligt fäst vid ett band som heter Cruise. Det var ett speed metal band på Heaviest in Town. Alltså det var helt jävla underbart. Ja, men pausa där. Du då, vad kommer du från för musikalisk bakgrund innan?
Ja, alltså det har varit lite olika grejer. Jag har så testat, senast så körde vi med ett postrockprojekt som var liksom också väldigt instrumentalt. Med The Universe som körde mig några år. Alltså det ledde väl in till det här liksom, med så här stora ljudlandskap och sådana där grejer.
Fantastiskt band. Yeah.
Men jag tänker också rent så här, vad man kommer från eller vad man vuxit upp med, så tänker jag att så här, för mig och för dig, fast på olika sätt liksom, så kommer vi ju båda från så här, punk hardcore-scenen, alltså DIY-scenen som har varit så himla viktig liksom, och också som fortsätter idag och bara influerar alltså, min konst och allt jag gör på ett sätt liksom, att det har varit så formativa år liksom, och så här, bo på någon liten ort och sätta upp spelningarna själv, och så var som en kompis skojar liksom, att så här, om man sitter i kassan och någon bara, men kan inte du ta den här? Nej, jag ska på scen om en kvart liksom. Och det är så här, ja men du vet, och det på något sätt så ger det en kraft idag, och jag ser att så här, många som kommer från den scenen fortfarande, det finns ett driv liksom, av att så här, man gör saker och man får det att funka och det blir någonting. Det tycker jag, det känns så, det känns så jävla häftigt liksom, från en liksom en rörelse på ett sätt som, ja, jag vet inte riktigt vad folk tyckte om den då på den tiden liksom, att det är sådär, ja men vadå, punks och vad det är, ungdomsrörelse och straight edge, den där grejen, och sen så bara, ja, men sitter man här idag och folk liksom, shit, vad folk har åstadkommit liksom.
Ja, men det är ju häftigt. Jag älskar ju liksom do it yourself-attityden, just den där hjälpsamheten. Och eftersom vi kommer ju aldrig, oavsett i vilket forum jag pratar med BAM, kommer vi aldrig liksom fokusera på Sabaton och de som säljer miljoner antal skivor.
Ja.
För det är inte vårt primära intresse. Och det finns en sån härlig, oavsett vilken genre, men oftast är det ju punken. Där jag med punkryta sova på någons vardagsrumsgård och allt det där. Det har vi nog alla gjort. Och det finns något som fint. Alltså man kan samexistera. Det är inte det här per automatik att man, jaha, fan, tror ni att ni är bättre som band än oss? Mm. Och så liksom armbågar man sig fram, för då är man rökt i scenen. Alltså vi har sett genom åren när vi intervjuar så många band som verkligen har betett sig som arslen, och de försvinner ju. Ingen vill ju jobba med dem. Medan då liksom band som växer, och de växer liksom över tid, och liksom hitta nya samtalspartner och liksom samverkansytor. Det är skithäftigt, och den är så vänlig liksom. Man har alltid något gott att säga om varandra, och det är väl därför vi trivs att vara i den här typen av scen, oavsett om det är elektronisk, dödsmetall, hardcore eller sådär.
Jo, men det är ju fint och viktigt som du säger liksom, just det här, så någon slags konstig community av liksom misfits, och det är fint liksom.
Ja. Och man vågar säga att man älskar det här bandet fast man spelar en annan typ av musik.
Ja,
man behöver inte vara så jävla true.
Ja.
Nej. Där förlorar jag
nog. Inte idag.
Nej, men det är så himla intressant också som du säger. Det jag tycker är så himla tråkigt, det där med genrer. Alltså är det bra så är det bra liksom. Ja. Och jag tycker att det är ju sån, alltså tänker vi mycket tror jag också. Alltså båda två, att man liksom allt från, du vet, Nina Simone till Breach liksom. Allt går hem, det är bara finns det kärna och finns det liksom kvalitet då?
Ja, men bara att man känner någonting. Ibland är det ganska skönt att känna, fy fan vad jag tycker det här är värdelöst. För att sen också kunna omvärdera. Såklart, såklart. Men när är ni fortfarande i det här nyfikna stadiet där ni liksom utforskar, vad tänker ni att ni är på väg?
Ja, bra fråga. Jag tänker att det är liksom, det är högt i tak och alltid öppet spel, liksom en öppet spelfält kanske man säger. Så jag tänker ofta så, vi försöker ju alltid liksom hitta nya sätt att så här, tweaka saker och liksom leta nya ljud.
Hela tiden.
Ja, liksom så, kan vi förbättra det här och vad kan vi komma, ja, vad kan vi göra liksom annorlunda fast som fortfarande känns relevant. Men det vet jag att vi har pratat om förut, att liksom, vi kommer ju aldrig göra samma skiva. Nej. Två gånger, tre gånger. Alltså det känns ointressant liksom. Det kanske är dumt ur någon slags marknadsföringsperspektiv, men rent för att man ska hålla det spännande för en själv liksom, och relevant i sitt liksom musikskapande och skrivande, så tänker jag att det har varit så, typ på den här skivan så tänker jag att det mycket liksom har varit med processen, att vi förändrade strukturen hur vi skrev musik liksom och började producera på ett annat sätt liksom.
Ja, absolut, det är inte detsamma
som först. Nej, men precis, jag var lite mer aktiv i den rollen, vilket så här, ja men mycket som man testar och så växer man in i det på ett sätt som jag tycker har varit väldigt spännande och tillåtande liksom, att man, det är så här väldigt fluid med roller och liksom. Sen gör man ju det liksom som man är kanske mest lämpad för, man ska säga. Men liksom att man testar sig fram och, ja, kan vi köpa en ny synt? Okej, hur kan vi, funka det här liksom?
Kan det funka med typ bassen? Ska vi byta bassljud till exempel? Ska vi köra in typ nya pedaler? Jag vill ha ny trumljud nu. Så typ för ny idéer också för den. Så det är hela tiden som en free form för den. Så tighter, louder and mer känslig musik. Så det, och plus, du vet inte när du startat letar efter nya ljud och nya låter på vilket sätt nya bobblekameror som gjorde. Vi har nästan babykameror upp, så typ okej, du vill like it, du vill don't, kanske den, kanske. Så det är ny research.
Ja, men ett experimenterande i studion hela tiden, tänker jag.
Ja.
Det är väl det som driver ganska mycket. Och sen som du säger, att vi har liksom inte ett klart slutmål. Och det är väl liksom som den här idén med konst överhuvudtaget. Man jobbar mot någon slags dis där framme som man försöker nå fram till. Och så liksom testar man olika vägar för att förhoppningsvis nå så nära som det går liksom.
Ja, eller att det tar en annan vändning som man inte tänker, som blir något helt annat. Och så bara, oj, det här blir en ännu bättre verkshöjd, eller vad man ska säga.
Absolut, ja, men det är ju det som man, eller som jag tycker ständigt letar efter. Ja. Liksom. Jag brukar säga att visualisering är en lugn, för man kan inte liksom föreställa sig hur bra och hur häftigt det kan bli. Mm. Utan det händer i processen, i själva liksom arbetet och hantverket, om man vill kalla det för det. Liksom.
Men hur kommer en ny låt vanligtvis till i er värld?
Och det är, ibland så är det något, vet, man jammar på någonting och sen kanske man kommer, jag kanske har något basriff som jag gillar och så bara, det här kan jag göra någonting av, eller att du lägger någon grej på guran och sen är jag såhär, ja, men, ja exakt, det där var något
riff. Klick, yeah. Och startar vi, har en riff till exempel och dansar runt en riff.
Eller så kan du ha gjort någon sån här trumgrej, bara testa, vad gillar du det här? Och så bara, okej, och sen lägger man kanske någon bas i det och sen bygger man melodi. Ibland kan det vara så att någon melodi bara kommer ifrån att jag står och lirar lite med bas. Ja, och sen så, ja men det här är någonting. Så oftast så har vi gjort, på senaste skivan, Levitate då, så har det varit mycket att vi jobbar med liksom små sekvenser och varit så här, det här kanske kan vara någonting. Snabbt spela in det som en slask liksom och bara se, kan det här leda till någonting? Och sen så liksom jobba runt det och komma tillbaka, ta en paus och liksom strukturera väldigt så.
Kanske, eller kanske bara det är crop. Så vi
Ja, ibland tycker man ju någonting är jättebra ett tag och sen inser man att nej, men det här håller ju inte riktigt. Så, eller man blir ju tråkig liksom.
Så ja, det är det där. Vi hårdar på den så att nej, det låter skit så hela uppe.
Ja, men man får ju verkligen kapa saker som man gillar, men ibland får man bara säga men det funkar inte tillsammans liksom. Nej. Det är schysst, det kanske kan bli någonting annat. Så man har ju någon liksom en kanske-låda. Och som jag sa också sådär att en del grejer gillar man ett tag som de på med det några veckor och sen inser man, nej men här. Ja, men det är ändå fint tänker jag, för det är, ibland så kan det bli ur det så kanske det man, ja men vi sparar den här synten för den är fan grym liksom. Mm. Och så leder det in till nästa
byta sin tillbaka till nya melodier. Det kan vara från en små idé och du kan byta like, 5 gånger till typ sista resultat.
Ja.
Ja, och vi hade en luxury också, så vi har egna studier nu så vi kan sitta och bara lämna grejer som lärare liksom, jobbar mycket med analog också, så ja, vi samplar grejer men vi samplar alla egna analog grejer.
Just det.
Och det har ju varit en stor game changer kan man väl säga. Alltså ja, bygga liksom en egen studio och bara få den
superfrihet.
Ja.
Bara,
bra frihet, det var bra.
Ja, kan man nästa dag och jag sitter hela dagen till om jag har det hela dagen, bara sitter och bara, spela en riff för hela dagen sådär, och bra. Så det är luxury.
Kan det finnas alltså utmaningar, för jag tänker att ha en egen studio är ju helt fantastiskt, men kan det bli utmaningar att man ibland känner att man, någon har svårt att säga, för man kan ju sitta och jobba dygnet runt när man har en egen studio. Det kan man ju inte om man åker till en studio och så har man, ja, jag vet inte hur lång studietid man vanligtvis har, men då måste man ju någonstans bara, ja men nu nog, vi måste gå vidare. Men kan man överarbeta när man har egen studio?
Ja. Alltså det kan man göra, tänker jag, med allt. Jämt liksom. Är man lite så maniskt lagd liksom, så är det väl svårt kanske att sätta liksom någon stopp. Men jag tror så här, små deadlines är bra för oss liksom.
Ja, det funkar.
Och ha liksom, för att jag menar, det går ju sönder jobba låtar också liksom. Att man ska så här, perfektionera någonting tills det är bara helt platt liksom. Och det är ju det där, att hitta den balansen mellan att det fortfarande är driv och typ att det känns liksom levande, som jag tänker är väldigt viktigt liksom för oss.
En skiva jag kommer att tänka på, Chinese Democracy med Guns N' Roses, det var väl verkligen en sönderarbetad skiva.
Uh-huh.
Nej, men de höll ju på hur jävla många år som helst och så blev det ju bara platt fall när de väl gjorde det.
Uh-huh.
Men det är ju så. Men jag tänker, vad innan ni gjorde Levitate så släppte ni Slash and Burn. Alltså vad var det på den som ni kunde arbeta vidare som med den här nya skivan? För jag ska bara säga det, för jag tycker att nya skivan är ännu bättre än Slash and Burn. Och jag älskade Slash and Burn.
Okay.
Ja.
Men jag tycker det här är strået vassare. Och en annan sak som vi pratade om innan, ni får inte göra någonting med basljudet. Jag älskar basljudet. Nu blir jag lite bakåtsträvare. Nej, men alltså jag älskar den. Vi ska prata lite mer om basljudet sen.
Ja,
det är historien om din basljud. Hunting.
Ja, men fan. Det är det roligaste.
Men vi tar frågan. Liksom, det som ni hade på Slash and Burn. Vad är det ni har liksom jobbat vidare? Vad har ni liksom tagit med lärdomar och sånt?
Jag tänker som vi hittade någon form, tänker jag.
Yes.
Som liksom en lös form, tänker jag.
Och stil hur vi inspirerar också grejer på
Slash. Ja, men fast vi har ändå strukturerat om lite sättet vi jobbat. Men det var liksom ett sätt vi testade. Men den spelade vi också in. Det var liksom ett annat sätt att spela in på liksom. Så det gjorde vi om på den här skivan som funkade bättre liksom. Och jag tänker att vi liksom, vad har vi tagit med oss? Det finns väl en råhet, en attityd liksom, som jag tycker vi hittade på Slash and Burn. Men det var ju också en argare skiva kanske överlag. Det var så, tänk att det kanske vi har tagit med oss lite, men också tagit in en andra, alltså öppnat upp för andra typer av liksom ljud och en tematik som
och struktur
är...
också. Vi lärde sig att göra struktur i låtar på Slash and Burn, inom Slash and Burn. Vi spelade låtar innan vi inspelade den, så det var lite like, mer...
Det blir lite allt på hela tiden.
Ja, men typ hela tiden, så ingen riktig låtstruktur, men
dynamik, vi har jobbat mycket mer med dynamik på den här skivan, tänker jag, och vågat vara lite mer typ nakna i det liksom. För det tycker jag kan vara, kännas lite läskigt när det blir så bart liksom. Men så att vi skalar av, skalar ner.
Och vi
skalar av.
Och vi startar fokusera på hur vi bygger ljud på Slash and Burn. Nu på den Levitate, så typ, like, ja, vi vet exakt hur vi vill, gå, vilken ljud, hur de måste sitta med varandra och vilken emotionell grejer kan, tempo, ritm och pauser och alla den grejer. Så.
Ja, men vi utvecklas mycket som låtskrivare, tänker jag, på Levitate, mer liksom. Fast jobbat med våra som typ urbåser, liksom, att kanske bara, ja, lite
Ja, ja. Och det är inte så lätt grej också att spela live instrumenter som låter mycket med elektronisk ljud. Jag tyckte det var ingen problem, men det låter så mycket fake om du har gjort på någon simpel way med bara dator och en liten gitarr och bass.
Ja, det är mycket lättande i frekvenser och som saker som man inte ens tror kan vara problem blir liksom ett problem, inser man. Just som du säger, det där med kombinationen, för det är liksom två olika ljudvärldar som möts. Och hur får man det här organiska och det digitala?
Ja, det var stor research faktiskt. Exakt varför glow låter som glow, eftersom det var mycket research om like, hur trummor och synthar kan träffa bas och gitarr till exempel.
Vad kom ni fram till då? Alltså, för det är ju en lite annorlunda skiva, fast man märker ju att det är glow, såklart. Men jag tänker liksom, basen är ju mer markerad, alltså gitarren hörs ju mer, alltså det är ju mäktigare alltså synth-grej. Sången är ju på något sätt, som jag upplever, en mer både diabolisk och jävligt vacker. För när någonting är diaboliskt, då älskar jag det. Liksom. Så det är bara sagt som en positiv sak.
Ja, det tar jag som en jättestor komplimang. Jag tänker att det är... Alltså jag har tänkt mycket på det också, det där med... Alltså ja, men det vackra i det som är liksom... Jag vet inte om man pratar om vackerhet, men det här som... Alltså, det annorlunda eller det andra, och liksom att det finns mycket i det där mörkret som är så... Inte, det är så jävla viktigt liksom, och man kan få liksom representera eller jobba i det liksom. Så det är en fin outlet liksom, för väldigt mycket känslor som jag tror många bär på liksom. Och ja, jag tycker det finns något spännande där liksom, som skaver lite. Och jag tycker att ofta, vi pratar om det ofta, så här, den ju tyngre musik ofta, det är råare, alltså desto mer brukar folk vara så himla avslappnade och härliga liksom. Men jag tänker att det, man får ut någonting på ett liksom ett väldigt så här, med viktigt plan som människa.
Jo, men det blir ju en outlet, jag håller verkligen med. Alltså, man kan, jag vet innan jag bara intervjuade, tänkte så här, de här dödsmetallerna, det är säkert brutala jävlar, men värsta nallebjörnarna,
alltså, nästan alltid alltså.
Och så frågar man, du låter ju så jävla förbannad. Ja, men jag är ju förbannad när jag gör musik, eller jag får ut mitt känsloregister, då kan jag vara den person jag vill vara. Det var bara norrmännen på 90-talet som trodde att de behövde mörda varandra för att... Men det var dålig ljudbild. Nu har de bättre ljudbild, nu mördar de varandra.
Ja,
det är galenskap
det där alltså.
Verkligen. Men basljudet då?
Ja.
Hur har du hittat det? Jag bara älskar det. Alltså det är en fröjd, oavsett om jag lyssnar på i skitdåliga högtalare hemma eller sitter på tunnelbanan och lyssnar i hörlurar där. Det är som fröjd.
Alltså, och vad glad jag blir.
Tack.
Ja, verkligen jättefin komplimang. Nej, men jag vet det. Jag vill ju alltid... alltså jag, för mig basen, det är så mycket sådär bara, alltså, ska man förklara? Alltså vibrationer, stå i ljud liksom. Mm. Jag har alltid bara älskat att stå framför riggen och alltså vad händer? Och sen har det bara blivit mer och mer trasigt liksom. Mm. Och ett sånt här, vad ska man säga, ett rent basljud, det jobbar jag typ aldrig med. Jag blir sådär, ja men det fattas någonting.
Ja, ja.
Nu måste vi såhär bryta upp det och trasha till det och liksom, jag menar, ja men jag tänker som folk som gör någonting schysst med typ Lemmy liksom. Mm. Alltså bara, ja men vadå, vi kör Rickenback igenom en jävla 412 bara för att jag kan.
Ja, ja.
Och jag tänker just att liksom, men att fortsätta leta och liksom, jag vet inte, jag försöker alltid ha någon kärna. Det pratar jag ofta om, att ha en kärna i ljudet. Men sen måste vara smutsigt liksom. Ja.
Jo, men det skulle ju dansbandsbas till glow. Det skulle gå lite bort. Det skulle ju bli en annan typ av glow.
Ja,
men med din bas du kan köra på dansband också. Så det är like, absolut fantastiskt instrument. Först och andra har också tänkt mycket på basljud. Like, jag vill lyssna på sträng från eftersom inte bara sats från bassen.
Ja. Det är
karaktär och hon har en jävla karaktär, så det måste köra mycket på runt som dramatiskt piano typ.
Du vill också använda liksom basen som ett instrument, inte bara som en slags backup. Nej, eller någon slags, du vet, mellan trummorna och gitarren så ligger det lite bas där liksom, som bara håller rytmen. Alltså, visst, det gör man ju också, men alltså att det bara får ta plats liksom.
Ja, lite underskattat instrument.
Ja, verkligen.
Så vi sitter med mycket pedaler runt också. Den pedalen, så jag vet inte hur mycket pedaler vi har runt. Men nu, den ljud som du har nu, I love it.
Mm. Ja, men det är lite, man så här, tweakar runt med lite klassiker liksom. Och, ja, sen så är det olika, alltså vissa låtar kräver kanske ett, en liten twist att det inte blir för långtråkigt heller liksom. Så att man, ja men en liten utmaning för en själv och så här, se vad man kan.
Vem är den ultimata synt, vad säger man, syntspelare, säger man det? Nej, vad säger jag, alltså
syntspelare,
säger man?
Ja, varför inte?
jag ber så här, vad fan heter det? Alltså, vem är den ultimata, alltså, vem, om du har en förebild när det gäller att spela synt, vem är det?
Kan du hjälpa mig?
Jag vet inte. Klaus Wunderlich. Nej, jag vet inte. Jag vet inte. Lyssnar du så här efter samma grejer?
Okej, jag kan säga lite. Like, jag glömde namn på en person som experimenterar mycket för olika filmmusik och grejer. Han kör mycket teknik som analogsintar kör till gamla den Tascam kassettinspelare och spela lite med rytm på kassett, så han har lagt typ 5 stycken och på 4 track, 5 synter och spela på dem live. Sista band han spelade med, jag tror Nine Inch Nails typ. Något sådär absolut genius. Mycket jobbar med noise och känsla och elektronisk like, waves combinations. Ja, men jag kan säga, men jag glömde namn. Förlåt.
Nej, men det är inte lätt att komma ihåg. Så där det var en fråga som bara poppade upp i huvudet. Att liksom...
Ja, men den personen var där, oh wow, du inte bara sitter och like, trycker på knappen. Du exakt tänker på din ljud, som like, steg med steg. Liksom. Älskar den.
Men det har ju varit en utveckling också. Alltså från att alltså jobba med olika så här, knapp. Syntar, sequencer. Jag gillar mer att ha ett klaviatur så jag kan förhålla mig till vad jag är någonstans. Medan du...
Nej, jag sitter på ljudmaskinen.
Jag tycker bara, det är 13-7-9. Ja, det blir superbra. Jag bara, what?
Vad gör du nu?
Ja, men
du
liksom, vad är det någonstans? Like,
jag ska lägga like, ljudform. Du like, vet allt om klaviatur. Du har utbildning. Superproffs. Men för mig, like, okej. Ljudform, like, kan de funka 1, 2, 3 med varandra eller sådär, like, vilken, och jag tittar upp på like, garbage places, så typ, lägger en gamla kassa, hur jag kan göra med den gamla kassa, så det är superroligt.
Ja, det är ju typ
de gånger jag drömmer mardrömmar om som är musikinblandade, då brukar det vara att jag liksom står helt plötsligt så står jag på en spelning och så jag kan inte hantera, det kan vara trummor, det kan vara bas eller det kan vara synt, och så är det min tur och alla liksom bara tittar på mig och jag vet inte hur fan ska jag göra, och så brukar jag vakna upp och fan, jag var inte på spelning idag heller, vad skönt att jag var på andra sidan, jag får prata med band istället. Ja. Som kallar det.
Det är en
mardröm. Ja, verkligen, verkligen. Men när startade liksom hela tanke? 2021 släppte ni ju Slash and Burn. Hade ni påbörjat liksom det som ni släpper imorgon nu då, Levitate?
Då redan?
Ja,
eller... Nej, vi jobbar ganska snabbt med Levitate.
Levitate var supersnabbt.
Ja, dels var ju, jag menar, pandemin var ju i vägen och det var ju verkligen... Alltså så jobbet som för alla andra musiker såklart. Men vi försökte ändå spela så mycket som vi kunde, vad det var tillåtet. Och alltid säger vi typ nästan ja till mycket grejer och bara, ja men vi kör liksom. Så då spelade vi den ganska länge, men det var liksom, den behövde komma ut och sen började vi spela den lite och liksom på något sätt hitta nytt fotfäste liksom. Så det kom väl efter ett tag, vi hade liksom tagit en liten av en paus tror jag på liksom innan vi började skriva nytt.
Ja.
Men sen så...
Corona.
Mm-hmm. Ja men alltså, ja men det jag tänker på att vi var ganska snabba i studion, vad tog det, 8 månader egentligen hela...
Från alltså, till full production, från noll idéer om låtar, en idé vi hade.
Ja, sen vi gjorde typ en liten demo slask med typ 4 spår för att bara, är det här vad vi vill låt ungefär?
Mm.
Och sen under arbetet så blev det mer så här, ja, det här kan bli något, det här kan växa fram till någonting mer liksom.
Att bygga studio, precis egna grejer, så det var
det var allt samtidigt, faktiskt. Som det brukar vara i det här livet med kaos liksom. Och ibland tänker jag att vi letar väl kanske efter kaoset på något sätt, följer väl efter det liksom.
Det är en ganska tunn linje mellan ordning och kaos.
Ja, jo.
Så att det kan jag förstå.
Ja, men det finns mycket kreativitet i det liksom också. Så jag tänker att, som vi var inne på det där, att med förändrade sättet som vi skrev musik också, då växte ju genom att vi gjorde liksom klart ett spår, så kanske vi hittade någonting som vi började jobba på samtidigt till nästa. Sådär. Så informerade det lite liksom och sådär. Så att jag tänker att ja, men det var en snabb process liksom. Och sen var det mycket saker som bolag och sådär grejer, att det ska liksom, ja men det ska släppas då. Men sitter man frustrerad och vill bara att det ska komma ut. Men sedan har vi varit klar ganska länge, därför känns det ju som... Ja men man är liksom redo, eller vi känner väl att vi är lite redo för nya idéer liksom. Och det känns härligt också.
Faktiskt, det like, nu like, känns lite like step ahead lite. Okej, okay, vi spelar en program så vi like, känner jättebra, men secretly vi kan sitta och säga, ny ljud, like, vi fixar en nya låtar nu. Så det känns faktiskt jättekul.
Mm.
Äntligen.
Ja, ja. Nej, men det är väl alltid det som är baksidan, och jag tänker pandemin har väl ställt till det ännu mer, just det där att man är klar med en skiva så jättelänge och man har liksom börjat arbetet eller tankeprocessen så här, vad gör vi härnäst? Och så ska man ut och promota den skivan som känns bara, oj, den här är ju
den
är klar för länge sedan. Den här har jag ju hört så att jag håller på att kräkas egentligen.
Ja.
Men vilken var det någon av låtarna som ni höll på med som inte liksom blev riktigt bra från början, och hur fick ni till det? Jag tänker på de som slutligen hamnade på.
Ja. Vad hade vi, vilken var det som vi hade haft strul med några? Tricky var väl en sån.
Inte med röst.
Ja, precis. Att vi hade liksom en bra form, men vad hittade ingen.
Bra grupp, allt är bra.
Men det var det så massivt. Vad ska jag göra som förhöjer det liksom? För det är ju det hela tiden, att man vill bara, alltså massiv, men det vill ändå vara, alla val ska vara så genomtänkta och liksom att man känner att ja, men det är en poäng med det här liksom. Så Ja, det, den var du på med och kämpa lite så. Men sen så jag får ju lite
såhär,
det kommer aldrig gå.
Jag är förbannad att sitta och lyssna på den där provet. Jag vet inte hur mycket melodier det är. Jag är duktig på melodier. Och jag bara sitter alltid där, trött så fan. Ja, det här är ju. Just fuck yeah, en dag är det bara klar.
Ja, men det är så himla... Det där med att säga, lita på processen liksom. Ibland kan det vara så svårt att bara känna så jäkla hopplöst. Du kommer aldrig få ihop det här liksom. Och ibland har vi ju jobbat med låtar länge och sen bara, alltså vi var inne på tidigare att man bara, nej men vi får fan, det här leder inte dit vi vill. Och så kan det kännas jättesurt för man har verkligen, shit vad man har jobbat liksom. Men samtidigt så bara, nej men det är ju bara, ja okej, okay. Det var bryt ihop och vidare liksom.
Ja, men ibland så får man ju verkligen inte till det. Jag vet, nu var det jättelänge sedan jag spelade band själv, men att man står bara harva och så fastnar man på en liten detalj och det är liksom, då är det lika bra så här, ja, men lägg bort skiten, för det bara liksom sänker en att fortsätta och göra någonting
precis.
Annat.
Det är så himla sant och men det är svårt det där. Alltså, man lägger ner mycket tid och arbete och var drar man gränsen liksom, för hur mycket man för man kan ju alltid göra, allt går ju till slut liksom. Men det där med att hålla upp någon nivå som man är nöjd med och sen också ja, men känner att det blir en helhet också. Mm. Det är ju det som är så, en låt det kan man göra, men sen också helheten, vad säger den och ja, hänger det ihop och, ja men du vet
ja, det. Ja, men det var väl som jag spelade lite här och där gubbar, jag spelade allt skit i världen.
Alla kort som finns.
Alla fan skit på gitarren som du kan spela på riktigt. Jag menar inte dåligt spel eller dålig smak. Så jag tänkte, okej, den skit vi spelar inte. Nu är jag startat. Så efter flera timmar just okej, det var simpelt bra riff till exempel. Så det kan ta tid. Så.
Ja, man vill ju hitta det där som du vet när den bara sjunger till inom en och man bara, yes. Ja. Det sitter. Det är så himla intressant känsla när man bara, ja, okej, vi går det. Mm. Det är så coolt.
Berätta lite, ni har ju släppt 3 singlar innan, vi ser 3. Losing My Mind, Big City och Golden, va?
Ja, precis. Ja.
Berätta om dem. Varför blev det singellåtar?
Lite så var det väl... alltså alltid snack med bolaget liksom. Och vad
man ska spela Big City direkt.
Ja, och få ett liksom alltså, det som är så fint med bolaget det är att man kan ha en bra ett bollplank liksom med någon som är objektiv för musiken, för när man har alltså som vi skojar, man bara okej, nu kommer man, vi har gjort en popskiva, jag vet inte alltså så här, det känns ju alltid, de bara skrattar och bara ja
popskiva, ja
eller hur?
En till popskiva
ja. Så liksom, det är så, man är ju så insyltad i allting, så det är svårt att vara objektiv. Och speciellt då när man gillar dem allt bra, men man vet ju inte vad andra liksom går igång på. Så som du säger, Big City var ju som direkt, de bara yes.
Ja.
Det första så var det väl också lite, vi spelade in videos och liksom, det var mycket runt omkring, vi ville väl visa lite olika facetter på ett sätt också liksom av nya skivan och lite olika liksom, lite drivigare och sen om man låter Mind som är liksom lite mer avskalad och...
Jag tycker det är ett bra sätt, för det öppnar ju upp att om man släpper en låt som är som Big City och så släpper man en exakt likadan, då kan ju folk tro att det är det här och så väljer man bort det. Nu kan man liksom välja det där lite nedstämda i Losing My Mind och man kan välja det där snärtiga beroende lite på vad man själv är på för mörk. Det tycker jag faktiskt är briljant och det öppnar ju upp att det blir fler perspektiv på ett band som man lyssnar på. Tack och lov har jag personligen, vissa band får ju inte liksom ändra. Skulle AC/DC börja göra någonting annat så blir man förbannad.
Kan de det?
Nej, jag tror inte det. De har glömt på det. Det är liksom nedärvt i Angus Young. Han kommer ligga i kistan och spela 3 akkordslöp. Och ingen kommer göra det som han. Men de flesta band blir ju mer en volym och jag tycker det är jättebra. Det är bra att liksom inte begränsa sig och bara släppa de här snärtiga. Mm. För Big Sea, det är ju en hit. Det är ju verkligen. Ja, men den är ju ganska direkt. Den är ju en perfekt öppningslåt på en skiva. Den fäster ju tag. Men jag brukar ju alltid liksom göra så här. Jag börjar alltid på låt 3. Uh-huh. Av någon anledning. För då liksom... Hitten är ju oftast den första. Yeah. Och så följer bandet upp hitten genom låt 2. Men är låt 3 jävligt bra, ja, men då finns det där. Nu måste jag lyssna mer på skivan. Det är alltid så jag gör.
Men det är ju skitbra.
Jag har typ detsamma känsla till hur när jag lyssnar också. 1, 2, 3, här brukar jag säga. Men om du passerat lite gräns. Liksom.
Ja, men det var ju någon annan som sa det också. Liksom att tre singlar, alla hamnar på min så här Spotify-lista. Mm. Nu, det kommer bli intressant. Ja. Där, liksom. Och då blir man ju så glad och bara, ja men fan cool, det är folk som har fattat också liksom. Ja. Och sen, men idag, jag är ju jättemycket så att jag lyssnar på skivor liksom. Mm. Men jag förstår ju det att idag så är det så himla upp choppat liksom, och att det är bara singlar och listor och liksom mycket Spotify då liksom, att folk har inte samma tänk liksom. För jag tänker ju att det som musiker, man har ju en idé, det är som en berättelse, ja, ja. Som en resa på ett sätt så här.
Ja, men det får man. Ja. Inte bara låt.
Nej, men det kan jag ju tänka när man pratar med sina unga. Mm. Alltså deras attention span kontra... Jag vill också liksom ha ett helt album där jag liksom kan titta, jag kan läsa de här credits. Mm. Men jag inser ju att många som lyssnar idag, det är liksom väldigt kort. Så det, man har som band ganska... kort möjlighet att liksom få någonting att fästa. Så det är såklart. Men som albumband då, hur tänkte ni runt låtordningen? Hade ni några diskussioner liksom? Berätta mer.
Men absolut,
men ett bra flöde liksom.
Precis.
Och någon slags dramatik, eftersom att vi, ja, men vi tänker så här vinyl också, så det är ju som A-sida, B-sida, bara öppna B-sidan. Nu ska det kännas när någon så här vänder på skivan och liksom sätter på. För ibland också, det är ju det, man vill ju bygga upp det så att det inte känns som att man lyssnar på A-sidan, och då behöver man inte lyssna på B-sidan. Nej. Så det är ganska skönt, tänker jag, att man bara... Jag vet inte, att man vill hålla upp det, liksom hålla energin, men också så här smyga in de här lite... Ja, lite softa. Exakt, det är liksom en tripp alltihopa.
Upp och ner, hur det går ut från albumet också. Så
det är någon slags känslan som man lämnar med liksom.
Om du, varför du vill starta med den, varför vill du ta lite paus och hälla massa lite drama. Nu har massa med mer drama och bara, här vill massa grotta och här vill du.
Yes. Gå igenom alla väsentliga känslor man har som
människa. Typ. Så lite som en film eller spektakel. Detsamma.
Ja, men jag tror vi tänker ganska mycket, alltså det där med alltså ett filmiskt berättande liksom, ja. Fast med ljud liksom, och det är ju något som skulle vara jättespännande framöver, alltså göra mer filmmusik liksom, bara för att det är sånt intressant sätt att ljudsätta bild eller rörlig bild, fast vi håller ju själva på med ett slags historie, eller inte ett historie men ett berättande liksom, i något slags emotionellt träsk där man är och harvar runt liksom. Så jag tänker att det är centralt på ett sätt också i musiken, att man måste, ja men det ska kännas liksom, det är viktigt.
Ja, känsla först.
Vad skulle det vara för genre på filmen ni gjorde filmmusik till då?
Åh, du! Jag skulle vara öppen för vad som helst. Från så här koreansk slasher liksom, till någon så här konstfilm, fransk style eller något sånt. Whatever, det skulle bara vara... Det kan vara vad som helst, spelfilm eller liksom något som är mer suggestivt. Mm. Sådär. Tarkovski kanske. Det skulle vara coolt att göra någon så här musik till.
Ni får göra en egen take på Stalker.
Jaha, precis.
Filmmusiken.
Ja, ja, ja.
Absolut fint.
Vad skulle du önska? Har du någon?
Om vi kan lägga Tarkovski också. Schwankmeier om
du vill. Nej, nej.
Ja, det är väl absolut
tjeckisk. Han gör mycket stop motion. Alltså jävligt skumma grejer med mycket så här kroppsdelar och så här.
Intensivt dark men brilliant konst.
Ja, det är faktiskt fint.
Schwankmeier.
Kan du lägga
linka? Ja, gör det. Det där är jätteroligt. Jag måste, alltså sånt där är ju spännande. Man blir ju ofta så limiterad när man tittar på film, men det är alltid kul att få lite nya.
Men den gamla klassiker, absolut, det är konstfilm, så det är typ nästan psykos, tror jag, men det är absolut...
Det är absurd, liksom.
Absurd.
Surrealistiskt,
amazing, absurd. Mm. Ja.
Vem skulle få göra en cover då, av er? Om ni fick drömma fritt. Det behöver inte vara
Breach, ett extra...
Breach, jaha, ja.
Ja, jag håller med.
Fan, vilken låt?
Valfritt. Vi är öppna på förslag.
Då får jag prata med Thomas och se om man kan återbli. Det känns ju ganska dött, Breach, tyvärr.
Ja, jag vet.
Men det är fantastiskt band som är glad att jag hann se.
Ja, en stor inspiration. Alltså.
Skulle jag gärna få göra Sleep från Slash and Burn, tänker jag.
Den skulle det är det var jättefett. Alltså.
Jag tror att jag skulle kunna göra den väldigt svart.
Mm.
Väldigt, väldigt bra.
Ja, men det är det som är roligt. Vi gjorde ju en remix på The Guilt, så punkband från Malmö. Så de hade så väldigt sån uptempo, men vi bara slashade allting och bara drog ner den i så suggestivt mörker. Liksom. Och det var så jävla härligt.
Alltså. Det är det. Alltså, jag tycker oavsett vad man gör för covers så är det mycket roligare om man kan våga. Jag menar, en del band som gör, jag vet, när jag växte upp och köpte såna där, vi gjorde liksom Sepultura, en identisk låt av Black Sabbath. Hur kul är det?
Ja.
Men nu finns det ett skivbolag som gör, och där har de liksom banden att bryta ner så att det blir en helt annan identitet.
Mm. Ja, det är det som, alltså min största inspiration när det gäller det är ju Stina Nordenstam.
Mm.
Den heter People of Strangers eller någonting. Mm. People of Strangers heter den. Den röda plattan hon gjorde bara med covers.
Mm.
Och nu gjorde typ Purple Rain.
Mm.
Alltså det var sådär ögonöppnare för mig att jag bara, det är så här, det är det, alltså hon är ju ett geni.
Ja, ja.
Men i precis det du säger liksom, att en cover som är, det här är den här låten. Mm. Fast med en annan artist, man bara oj oj. Bossa Nova Tempo, oj, oj. Men liksom... Men jag tänker just hennes attityd till det. Det tänker jag varit en sån himla stor inspiration på hur jag tycker att man ska tänka om man ska, och att hon var så jävla modig och gör liksom alltså såna, ja men Purple Rain.
Mm.
Alltså
den är svår.
Ja.
Ja, så det är en skör balans mellan himmel och helvete där. Men ja, men det är kul när de vågar liksom ta ut svängarna och inte vara så stereotypt trogen artisten. Live då? Vi pratade lite innan vi satte på inspelningen. Ni ska spela i april. Mm. Men finns det något mer?
Ja, vi ska göra någon liten, apropå cover, så ska vi göra någon grej för The Big Bird.
Ja.
De släpper ju en skiva, så då ska vi spela på deras afterparty. Så lite olika artister som ska gå upp och göra en låt.
Av Les Big Bird?
Ja, precis.
Aha, kul.
Så
det är
ja, det kommer bli nu i april, va? Det är mars. Ja, mars. Det är bara några veckor bara.
Är det öppet för allmänheten eller för bolagsfolk då?
Nej, det är nog för alla, tror jag. Okay. Men de kommer väl ut med info, jag vet inte riktigt. Men så det ska bli ganska roligt. Men sen annars är det ju där Hus 7 i
april.
Yes, exakt.
27
april, ja. Så då ska alla komma.
Ja.
Det kommer bli fett liksom, med klubbspelning. Och...
Hus 7 tycker jag är faktiskt, även om det är svinkallt där, men det kan man ta. Jag tycker de har liksom, ljudet har blivit bra mycket bättre.
Absolut.
Mycket, mycket bättre stämmer. Jag var där och såg Kite körde ju en liksom föraning, för de skulle ut och gigga om det var ja, det var i Danmark och Tyskland så här, som vi körde. Och det är ju liksom jävla fantastiskt också, apropå hur man kan få en synt och låta jävligt hård.
Ja, ja, ja. Alltså men Christian är ju helt grym liksom.
Yes, alltså. Plus de har absolut fantastiskt soundcheck.
Ja.
Så när vi jobbar med det samma soundcheck, typ live i Husko, ja, det är like, garanterat bäst emot.
Ja, men det är Marita. Ja, ja. Marita Matrik, alltså, wow. Så grym. Ja, men jag håller med. Alltså, jag tycker Husko också liksom etablerar sig som, alltså, som ett jävla spännande ställe. Boka så bra akter och liksom, det är så mycket som försvinner tyvärr i stan. Liksom, så jag tycker att är det är härligt att det, de håller.
Och sen har de ju en av den världens bästa PR. Alltså man bara liksom längtar. Ja, nu har det kommit en ny, så här, nu ska han prata om det här. Ja. Och så jävla briljant.
Ja.
Ingen annan är så, kan skapa ett intresse från en genre som jag inte ens lyssnat på.
Ja, ja, ja.
Bara, fan, det här är säkert världens bästa band. Och så vill man gå dit. Ja, men bra, Erik.
Ja.
Mm. Men sen då? Alltså, när börjar arbetet med mer musik?
Ja, det tänker jag att alltså under sommaren så tänker jag att
vi, ja, jag startade nu med like, nya ljud för like, nya album som kan vara aha, jag vill också prata med like, nya lite olika trum ljud. Så det startade nu collection lite like, nya synths också, like upcomers, så jag sa okej, vi startar nu, men sommaren tror jag vi sitter like, till arbete 100%.
Ja, men det är liksom man börjar få lite distans och det tänker jag att det är så himla viktigt. Eller för mig är det väldigt viktigt liksom att göra olika grejer. Så få lite distans och skapa liksom ett behov igen eller ett sug liksom att bara uttrycka sig. Det inte bara blir så här slentrian. Då tror jag att man lätt fastnar i att det blir liksom, aha, men nu ska vi gå in och så ska vi göra samma grej igen liksom. Så att det är det jag tänker, att om man får det där lilla suget, det där kliet i sig liksom, att nej, men nu kan det bli någonting liksom. Det tycker jag är spännande. Och sen så förhoppningsvis att någonting kan släppas till hösten liksom. Det tänker jag är våran, någon slags lös plan.
Men vi startade nu och tittade, like, okej, okay, kan den ljud jobba, vad tror du? Like, vi tittar hela tiden när det är någon vi repar, typ, oh, like, oh, kan vi inspela den nya riff? Like, eller grej, like, det är hela tiden processen, men fokuserade, ja, sommaren, typ, hela production till, jag drömmer upp september, kanske.
Mm. Ja, det
är inte hela albumet, men
nej, men ja, det ser jag, landar någonstans.
Först ska ni väl ut på världsturné.
Ja, det kan vi hoppas. World domination. Det är alltid det.
Om det är det.
Nej. Det är ju så roligt, vi vet ju det. Alltså, när man jobbar med så här, ja, men det är nischad musik liksom. Och så här, underground. Och det är ju, alltså, det är så roligt också. Fast samtidigt så, jag tänker det är roligt som vi hör och ser det. Att det är liksom olika folk från olika så här, genrer som liksom dels sätter de egna etiketter på oss, vilket alltid är lika roligt. Men också är det ett så här spann liksom, där man är så här, det är allt från så här yngre till äldre. Och man bara, yes, okej, okay, right. Alla hittar så här olika grejer i det. Det jag tycker jag är skitspännande.
Men jag tänker, ni borde ju vara rätt så gångbara i Europa.
Ja.
Tänker jag så, nere i Tyskland och alla de där med eran musik. Alltså det borde ju vara ganska lätt.
Mm.
Ja, jo, nej, men
om det är det ni önskar, det vet ju inte jag.
Jo, nej, det är klart att vi vill ut och spela så mycket som möjligt liksom. Det är ju, ja, det är det vi typ håller på med hela tiden. Alltså få något sammanhängande liksom, inte bara göra ströspelningar utan typ kunna gå ut, göra något lite turné. Ja, det skulle ju vara skitnice liksom.
Det är bra känsla i kroppen också att spela mycket. Ja. Så det är snällare och snällare efter vad vi gick.
Avslutande fråga, i vilket land lyssnar man på Glow mest? Förutom Sverige.
Oh.
Har ni koll på det?
Nej, du är så dålig på sådana där statistik. Alltså.
Ja, absolut. Nej, offline person.
Ja.
Jag sitter med mina maskiner.
Ja,
pass på den frågan. Ja. Men tusen tack för att jag fick prata med er. Vi har pratat i nästan en timme.
Ja,
ja, tack så mycket.
Har ni något famous last words?
Köp skivan. Lyssna, sprid.
Och välkommen till livespelning.
Ja, kom och lyssna.
Ja, det är mer folk, bättre känslor.
Tack.
Du har lyssnat på en podcast från heavyunderground.se. Jag som säger det heter Magnus Tannegren och är den som producerar och intervjuar i den här podcasten. Vill du veta mer om det här avsnittet eller om podcasten i allmänhet? Besök heavyunderground.se eller leta upp oss på de sociala kanalerna på Facebook och Instagram. Tack för att just du har lyssnat.
Hey, I met you. You are not cool.
I know. Even when I thought I was, I knew I wasn't.
Because we are uncool.
I'm glad you were home.
I'm always home. I'm uncool.
Me too.
You're doing great, dude. The only true currency in this bankrupt world is what you share with someone else when